Här börjar Kvinnan du mördade av Leslie Wolfe, inläst av Maria Lyckov för Jäntas. Till Astrid. 1. Ett brev. De hade tagit allt ifrån honom. På bara några dagar hade Craig Braffords hela värld slitits itu, vänts upp och ner, strimlats till oigenkännliga bitar, färgade i mardrömslika nyanser. Ungefär ett halvt dussin poliser hade genomsökt hans hus på jakt efter vem vet vad. De skonade inget och förstörde saker av ren illvilja. Han hade sett bilderna. Nu var huset tomt och ytterdörren olåst, som en inbjudan till lokala legister att gå in och plundra och ockupera så snart det kom på kvällsnyheterna att han var gripen. Han hade bett sin advokat, den framgångsrike Lamar Goodridge, att svänga förbi och låsa dörren, kanske sätta på larmsystemet. Det är inte mitt jobb, hade advokaten svarat lugnt med låg iskall röst full av förakt. Du har knappt råd med mina tjänster som det är, hade han tillagt och tittat på guldklockan som prydde hans handled. Mannen tog $900 i timmen och Craig skulle gladeligen ha betalat för hans tid. Men Mr. Goodridge ville inte bli sedd som någon som brydde sig om sina klienter eller gjorde ärenden åt dem. Förödmjukad sänkte han huvudet och nämnde aldrig saken igen, men skruvade sig maktlöst vid tanken på att hans vackra hem skulle invaderas av horder av gatuslödder. Goodridge hade tagit sig an fallet mot en saftig förskottsbetalning som tömt Craigs konton. Trots det rynkade Goodridge pannan när han såg på honom, som om åsynen av den orangefärgade fångdräkten på något sätt var stötande. Som om han aldrig hade sett interner förut. Kanske undrade Goodridge om Craig skulle kunna betala hans advokatkostnader när allt det här var över. Eller kanske försökte han lista ut om hans klient var skyldig eller inte. Även om Goodridge själv hade inlett deras första möte med att säga: "Jag bryr mig inte om du är oskyldig. Oavsett vilket förtjänar du den bästa försvarare man kan få för pengar. Dina pengar alltså." I annat fall, han lät meningen hänga i luften, åtföljt av en axelryckning och en handgest som uttryckte hans likgiltighet inför alla potentiellt oskyldiga människor som inte hade råd med en någorlunda bra juridisk företrädare och som skulle förlora sin frihet enbart av den anledningen att de inte var tillräckligt rika, även om de var oskyldiga. Han var självbelåten, hans advokat. Han arbetade sällan pro bono och när han gjorde det representerade han bara åtalade från Sunnyside, det område där han själv var född och uppvuxen i djup fattigdom. Han kallade sin inofficiella preferens för en hyllning till sina förfäder. Oavsett om det gällde pro bono-fall eller fullt betalande klienter borrade sig hans inkvisitoriska ögon in sig i själva märgen hos den som satt mitt emot honom. Och det var inte mycket som gick honom förbi. Det var förmodligen därför han kunde ta ut så mycket och sällan förlorade ett fall. Förskottsbetalningen hade gjort att det inte fanns några pengar för att betala borgen. Craig var helt pank. Han hade varken kontanter eller kredit. Borgen på $500,000 kunde lika gärna ha varit 5 miljoner. För stolt och för skamsen för att be om hjälp från rika bekanta förberedde han sig på veckor i häkte. Med ett snabbt slag från domarens klubba blev han häktad och hans advokat avfärdade hans oro över den tid han skulle få tillbringa bakom galler i väntan på rättegång. Sen fördes han till Houston Southeast Jail, där han låstes in tillsammans med de andra internerna. Han hade antagit att principen om oskyldig tills motsatsen bevisats på något sätt skulle gälla under hans tid i häktet. Han hade fel. Med samma effektivitet och snabbhet.